With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du lyssnar på en podcast från Expressen.
Podden nummer 164, mina kära vänner. Här är det, jag Olsson. Och solen skiner. Solen skiner på mig. Skiner den på dig också, Olsson?
Nej, det gör det inte. Idag, när vi spelar in detta, är det onsdag. Och det har varit, jag kan säga det, det har varit precis som oktober, slutet på oktober i Skåne, i nordvästra Skåne. Det har regnat något så in i bomben och det har blåst. Och det har varit... Jag till och med gick och tänkte på att jag skulle nog tända en brasa om den här dagen ska plana ut riktigt. Men sen så satt jag och läste lite och sen somnade och när jag vaknade så nu är det lite blå himmel och det blåser inte längre. Men nej du, det har inte varit något att skriva hem om.
Skulle
varför
säga
skulle
att...
göra det? För jag är redan hemma. Varför skulle jag säga att man skriver ner och skickat brev och så skulle det brevet komma fram. De har redan hämtat idag lantbrevbärarna. Jag har inte fått det brevet från på fredag. Då hade du stått där.
Det hade varit lite onödigt. Fast så, det du säger om vädret får mig att tro att vi inte befinner oss på samma kontinent. Det vill säga, den som England inte befinner sig på.
Nej, precis,
åtminstone
nej.
Inte mentalt. Och för att alltså, jag är nu igen där Island har sin camp. Och jag vågar ändå påstå att detta är... den vackraste platsen på jorden som jag någonsin har besökt. Och det känns som att jag har varit på ett annat ställe. Annecy,
wow.
Andra gången här nu där Island så bor. I kanten av Atlanten, eller mitt i, mätt mellan bergen, skuggan av Genève. Strålande vacker, solsken, jättevarmt och en sjö, Annecy-sjön, Lac-d'Annecy. Som speglar sig i ett vatten som är turkost faktiskt. Det ser ut som Thailand. Kolla mina bilder på Instagram. Och det är människor som badar i den här sjön. Och vi har precis också vid den. Och de cyklar omkring här och går. Och den här lilla staden som har lite skönshopping och fina restauranger och kaféer och sådär. Och vi bor på någon sorts slott. Även det är sagolikt. Ja, det är helt fantastiskt. Jag trodde fan inte att det fanns en sån här plats på jorden i samband med ett mästerskap. Men det finns det. Och det har då islänningarna fixat det också, de jävlarna. Alltså det är så fint här, det är så... Jag njuter verkligen. Och du vet, under ett mästerskap när man har rest och jobbat, känns man jobbat dygnet runt, så är det liksom som... Så är det som att få en syrgas... eller lustgas och komma hit och ta sig an detta.
Ja, det har varit jag är mest chockad av att höra dig så imponerad av en plats och natur. Du är ju en cynisk Malmöbo som inte blir imponerad av någonting. Framförallt inte om det är natur. Man kan säga, vad vackert det är. Vad fan.
Vad har du fått det från detta? Jag är gammal stämmer Malmöbo. Det är, jag flyttade 94. Cyniker stämmer inte alls. Det kan jag vara möjligtvis när det gäller förhållanden. Då är jag cynisk.
Okay.
Och väldigt, väldigt tydlig snarare.
Tydlig? Du talar fan som en fotbollstränare.
Tydlig och konsekvent också.
Ja.
Får man ändå ge mig. Men när det gäller upplevelser så kan jag väl absolut känna sig. Men det är bara att det här är ju så häftigt på något vis. Och efter att ha varit i... Porniche, alltså borta vid Atlantkusten i regn och regn, uppifrån och nerifrån och från sidan, och kyla Och ett tråkigt litet liten spökstad som det nu var. Alltså Lasse Richt, Marcus Albeck eller vad fan det är som bestämde att Sverige skulle ligga där isolerade i ingenmans land. Träd fram och förklara er. När vi var på Rivieran och där var det ju, är det ju grymt som ni vet, och så nu är vi här. Alltså hade de bott här i Sverige, alltså de hade ju kunnat gå och fika, och där de bodde nu satt de ju bara bakom lås och bom, höll jag på att säga, och spelade lite pingis. Det här är ju helt makalöst fantastiskt och bra på alla sätt och vis. Och, så det för mig är det en gata att Sverige isolerade sig återigen. Jag ska inte säga att det betyder någonting, men ändå kanske. För i Kiev för 4 år sedan så var de också isolerade i en skog någonstans, du vet, bakom
stora. Ja, jag vet, jag var där.
De rörde sig ju ingenstans. Nej. Och jag fattar ingenting, för att Lagerbäck, under Lagerbäck-eran, så minns du ju själv, 2000 i EM, då bodde de i Oysterbike.
Åh, oh, vad det var hemskt.
Ja, men Pony Tjej var samma grej.
Jaha. Ja, ja.
Och sen så lärde de sig det, så sen bodde ju Sverige då, Japan rättade mig runt, vi bodde ju i KB flera dagar, stor stad. Så bodde vi ju i Cascais i Lissabon.
Ja, det var fint.
Bremen i Tyskland, Lugano i samma med Schweiz, Österrike.
Ja, Schweiz, alltså där vi bodde i Lugano, det var faktiskt, där tyckte jag var väldigt fint.
Ja, då ska jag säga, vet du vad, detta är lite samma sak, fast 10 gånger bättre.
Ja, ja, ja. Nej, jag har kollat filmen du har lagt ut på Instagram nu, jag har sett det turkosblå, men du sa havet, det är väl en sjö?
Ja, sjön, sa jag, sjön. Det är som ett turkos.
Nej, du sa du gick över till sjö efter ett tag.
Ja, Lac d'Annecy. Ja. Och det är så fint här, så det är precis som hela isländska grejen. Det är som en saga. Men jag vet inte, ser inte de till spelarna? Jag fattar inte, vill de bo så som Sverige? Jag har bott där, satt liksom... Jo, det fanns ingenting att göra med än på hotellet. Det vet man ju, man bara går till sig själv. Vi är ju inte fotbollsspelare, men när man bor på ställen så vill man inte... Man vill inte sitta på något hotell.
Nej, du. Gud, man bråkade med vissa resor på Expressen när man skickas på mästerskap. Alltså, fan, det är som ni skickar mig ut i en stad och så en stor, så bor man i Upplands Väsby typ. Satt där på konstiga hotell. Ja, framförallt i Madrid, ska vi säga då. Där alla de andra bodde jättefint mitt inne i stan.
Det jag hade bokat i sig.
Ja, just det.
Jag hade aldrig bokat det på en tjej. Så, nej, men så att allting är... Faktum är, Olsson, allting är på topp just nu. Jag borde vara lite så halvsänkt eftersom man kommer in i en period av EM-jobb där det har gått väldigt många dagar. Och sen är det ju, som du också vet om någon, att så länge Sverige är med så öser man på, pang, 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 pang. Och sen börjar man närma sig kvartsfinaler som det är efter åttondelsfinalerna, då går det ju ner lite i tempo, och det får man aldrig göra. Man måste hela tiden ligga där uppe för att det finns, det är som att, det finns inget farligare än att gå ner i tempo. Det är som att gå ner i tempo lite för mycket i ett maratonlopp, sen så har man liksom inte kraft nog att komma tillbaka, så måste man hela tiden ligga hack i häl och hålla ett tempo som räcker hela vägen in i mål.
Ungefär som en fotbollsmatch. Om du lägger dig plötsligt och tänker du ska vakta en 1-0-ledning till exempel, lite för tidigt. Och så gör mot sådana 1-1, då är det jävligt svårt att växla upp igen och bruka allvar.
Du andas in och tror att det är klart, och så är det inte det. För sedan du blickar framåt så är du ändå 2 veckor kvar. Så att det här var precis vad som behövdes. Några dagar till här med Island, sen åker vi till Paris och ser Islands... kvartsfinal som det blir mot hemmanationen Frankrike.
Oj, det blir väl häftigt. Stade de France, va?
Ja, Stade, alltså Saint-Denis Stade de France, ja. Och det var ju, jag ska återkomma till det, presskonferens idag, vi får anledningen att återkomma till det. För innan det så ska jag säga att alla är som alltid mycket varmt välkomna till podden. Detta är podden nummer 164, den 164 veckan i rad som jag och Olsson spelar in. Men allra mest välkommen är alltid vår första lyssnare, Staffan Olsson, som är runt om i världen och fotograferar
lyktstolpar. Ja.
Men vi har alla olika böjelser, det har vi ju pratat om tidigare. Kul att ni är med oss i varje fall så här. Vi kör, kan säga att vi kör hela sommaren såklart. Och skönt att ni hör av er och visar er uppskattning, det tycker vi är finemang, eller hur Olsson?
Ja, finemang, det var länge som man hörde uttrycket. Det är som en gammal svensk pilsnerfilm, heter de inte så, 40-50-tal. Finemang här, gråsallare, eller vad de sa. Här har du hummern. Och så.
Du hör ju på vilket humör jag är.
Ja, ja, men du ser faktiskt piggar ut om förra veckan. Då var det lite se så när du istället för lägga ut så att säga turkosblå vatten så la du ut liksom läggdags och sen så en liten bild på när du ställde klockan och sånt där för att visa att du sov bara liksom i 43 minuter den natten. Och så var det 90 mil dit och så sova och så 90 mil vidare och så 60 mil tillbaka och sånt.
Jag sov faktiskt 8 timmar natt. Det var nog ett EM-rekord. Mm. Jag är ju själv, så jag är även nyhetsmorgon och det innebär att man inte får tid att sova speciellt. Men sen kommer man får se det positivt, man kommer upp i tid.
Ja, men det är så, där ser du det. Positivt, kom upp i utan. Mm. För igår alltså tisdag, då vaknade jag utan 7:30 där.
Du gillar ju
ska jag nej, gör inte det. Så läste ju. Nej, det gör jag inte. Jo. Så läste nej, det gör jag inte. Och så nej, det gör jag inte. Så läste nej, det gör jag inte. Men jag kommer upp på epan så. Nej, det gör jag inte. Jo, men då somnade jag om ända till 9:55. Det kändes som så brukar tillbringa somrarna förr i tiden. Man låg och drog sig och så kom man inte ur och så kom man inte upp och sen var dagen gången. När man äter frukost klockan 12 en sån här vanlig dag, då känns det som ingen mening med att göra något med idag.
Nej, men du, nu är du ju, eller det är ju gamla så att då sover man inte, behöver man inte sova så mycket.
Är det så? Är det det som jag?
Mm. Ja, men du... Du som ändå väldigt, väldigt, väldigt ofta är uppe i otan av någon anledning. Du gillar inte det tydligen, men du är ändå så går du upp.
Ja, det kan ju bero på att jag är nu åker 6 timmar sittskillnad och vissa vill borta klockan 1 eller 2.
Men om vi bortser från det helt vanliga dagar när du ändå går upp. Så är det ju ändå så att när man går upp i god tid så känns det som man hinner lite mer. Ja, vilket kan inte är någon sensation i sig. Jo. Nej, men du, ska vi ändå, när vi ändå är här, alltså, på tal om upplevelser, jag var ju tillsammans med Johan Tallandar, fotografen, och Pontus Farnerud på Allianz Arena i Nice och såg Island, England. Och om man nu ändå ska ranka så här upplevelser och matcher som man har varit med om, det är ju inte alltid lätt, och jag har uselt minne till skillnad från andra i branschen. Så kan jag säga att
vi känner
en lång kille. Så var ju det här topp 5 av man har varit med dem. Mm. Det var så häftigt på något vis. Och jag vet att både du och jag gillar ju det här att de små kan slå de stora. Även om det var nu din polare Roy som fick stryka på foten.
Ja, det var lite synd om man. Men annars sidan, man satt ju då på slutet där och tänkte tiden räknar ner. Herregud, ska de klara detta? Men så når man en punkt där när det är 9-10 minuter kvar så är plötsligt så känner man, nej, England gör inga mål. De gör inte fler mål. Det kommer inte bli fler mål den här matchen. Och då kan man slappna av på ett annat sätt och känna att ja, sen hade man rätt liksom. Det var liksom det där flytet som, vad är det? Leif Bork påstår att han har hittat på det momentum som Island hade där. Det gick inte att rubba dem. De skulle inte förlora den matchen helt enkelt. Och det vände ju fram och tillbaka. När England fick en straff redan efter 3 minuter. Okej, fan vad tråkigt. Sen sitter och säger nu kör de över och så blir det ingenting. Det tog 2 minuter så gjorde de 1-1. Yay! Det är match igen. Ja, vad härligt.
Ja, och när man... Ja, det är roligt att du vet, när man är på sådana här matcher så vi tv-folk, vi får alltid något som heter observer seats, som ju inte är liksom riktiga pressläktaren utan kanske lite vid serien av. Och där kan även sitta vanligt löst folk, och vilket vi gjorde den här gången. Vi satt, jag vet, med andra tv-journalister gjorde vi i och sig, och även blandat. Det satt några engelsmän bakom oss som från minut 5 skrek att alla att spelarna, framförallt Harry Kane, var vad är ordet på svenska, alltså bortkommen. Ja, nu ser det stilla ut. Nej, men alltså att de var idioter i stort sett hela tiden. Så skrek han det att efterblivna, vad är man då, retards, you fucking retards, skrek han, you fucking retard. Det var ju trevligt att höra. Och precis, de har satt 2 japaner, och de har varit där vet jag inte, som först tänkte jag, jäklar vad de jublade så fort Wayne Rooney fick bollen i början och de fick en straff, England. Då jublade de, England, Wayne Rooney, Juni. Och sen, minuten senare, så jublade de lika mycket när så Island gick upp och gjorde mål och kvitterade. Så då tänkte jag, japaner, de håller liksom på allt, de håller på alla, de tycker bara det är kul att vara där. Så det var ju en upplevelse i sig. Men ändå när man ändå Jag tittade på Farnhund efter ett tag, så vad är det som, när de gjorde 2-1 i Island, vad är det som händer egentligen? Och har du sett den McLaren-filmen på som går viralt, som det heter, den gamla tränaren, du vet, McLaren, när han, förbundskaptenen, när han sitter i någon studio, och de har många rättigheter som inte visar inte några bilder, och när Island, och du får leta upp det, när Island gör 1-1 och säger nej, det är ändå ingen fara för England är så bra och de har egentligen bara ett hot och han är inte speciellt bra heller. Han säger dessutom Sigurdsson och inte Sigtorpsson som han heter. Och sen så när han sitter där och pratar så blir han helt tyst, för då har islänningarna gjort 2-1. Det är fantastiskt, du måste leta upp det. Ja, det var knappt man trodde att det var sant. Och det finns ju några sådana som både du och jag har upplevt genom åren. Alltså jag tyckte det var likadant med U21 och vissa landskamper 94 och andra tider. Och även om man går tillbaka till sig i Göteborg när de var UEFA-kuppen 82, det var också så, eller man var FF 79 i Europacupen, det var också så. Det blir ju liksom upplevelser som är häftiga motvis, även om inte det här är Sverige.
Absolut, jag håller med.
Och att det fortfarande kan vara möjligt. Jag, nu är det ju så att det är ju inte så många spelare och ledare som alltid är tillgängliga, så det är journalister som intervjuar varandra. Så jag idag har gjort intervjuer till, jag vet inte hur många tv-stationer i massa med länder. För då frågar vi, journalisterna frågar varandra, det blir lite lätt patetiskt. Vill ju gärna ställa upp och så, men då sa jag samma sak till allt och alla. Att det är liksom, jag tycker det här är, framförallt är det jävligt roligt för fotbollen, att det liksom kan vara möjligt att ett sånt här litet land med så få människor kan göra det här. Lite Leicester City, typ så. Lite grann. Tycker det är coolt. Häftigt.
Och sen var det ju också att det var ju liksom inte bara, jag vet, några matcher med IFK Göteborg när de var ute i Europa andra svängen. Jag vet den där matchen nere mot Galatasaray. Jag tror Galla hade 19-0 i hörnor när Göteborg fick sin enda hörna på slutet och Magnus Herlingmark nickade in den till seger 1-0 borta. Det var ju inte riktigt en sån desperat defensiv heller. Det var ett jävla snygga mål. Alltså, det här, och det är så fräckt. Och sen när Sigurdsson, gamla mittbacken från Blåvitt, är det, när han gör 2-1-målet och säger att jag visste att Kari Arnason skulle vinna det inkastet från vad han nu heter som kastar sig jävla långt. Och sen när man tittar, man ser reprisen, det är precis det som händer. Alltså i samma ögonblick han kastar så springer Sigurdsson, rör han sig framåt. Arnason skarvar den vidare med huvudet och han är alldeles fri. Han är alldeles fri. Han är alldeles, alldeles fri när han slår in bollen jävligt snyggt.
Ja, och sen kan man tycka vad man vill om att de tar inkast liksom från egen plan halva så långt och flyttar upp alla, men de, det handlar om att göra mål och resultat. Eller hur?
Ja, det tycker jag. Det
jag tror engelsmännen hade varit nöjda om de hade gjort mål på 2 stycken mål på inkast. Eller hur?
Absolut.
Så det kan man inte säga någonting om. Det som är lite, det som jag upplevde efter matchen när jag pratade med spelarna och ledarna, är att de är lite så störda över att vi då alla säger och pratar om att det här, hur är det möjligt, det här lilla landet, hur kunde ni göra det här och ni är inte så många, ni är så få och sådär. De gillar inte det riktigt, för de tycker inte att de tycker fortfarande att de är liksom ett bra fotbollslag och bra fotbollsspelare. De tycker inte det är något alltså det är lite, islänningarna tycker inte det här är något speciellt märkvärdigt. Där är de ju lite som malmöiter.
Är de det?
Ja, men lite, men kan man, de tycker inte att, ja men vadå det här, ja. Vi är inget skitlag, vi är ganska bra. Vi bryr oss inte så mycket om att det här är ett litet land. Nu är alltså, Island är det land, den nation som har gått längst i både VM och EM inkluderat i ett mästerskap. Tidigare var Trinidad och Tobago 1,2 miljoner invånare. Det är de som hade gått.
Jaha,
till ett mästerskap. Island är det är i särklass minsta landet, om man får säga så, när det handlar om population. Lite drygt 300 000 invånare. Ingen liksom, och de har dessutom inte bara tagit sig till mästerskapet, utan de har ju tagit sig vidare från mästerskapet och är nu i kvartsfinalen. Så att, det är klart att det är speciellt. Det kan man liksom inte komma ifrån. Eller?
Nej. Nej, jag tänker. Det gör jag alltid.
Och du har ju varit på Island, du vet ju hur det är.
Du har också varit på Island.
Många gånger, ja.
Ja, många gånger.
Det är som att komma till månen.
Ja, första gången jag var där, då gick man med vår före detta kollega, avlidne redaktör Linné, så gick man där bara, ja, då gick jag med två personer och bägge numera är döda. Förresten, på tal om det, så Peter Widing, fotografen, han begavs fredagen den 1 juli, har jag fått veta. Det bara slog mig att när jag var första gången på en landskamp i Reykjavik så gick jag, nu går vi här, Soliné, nu går vi, så går vi vänster här, så men alla andra går där. Nej, 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 lyssna nu på mig, Olsson, nu går vi här, så gick vi en jävla stig och helt plötsligt gick vi in då liksom en häck och så var det liksom ett litet hål i den häcken. Där klev man in och sen, ja, så var man liksom inne. Ja, typiskt Island och typiskt redaktör Linné och har sådana små vatt och sådana små passager.
Så ni gick inte på Bankasträdi, som det heter? Bankgata?
Nej, det tror jag inte. Där det mest... Nej, man gick in där genom ett...
Men var detta 94, efter 94 VM?
Jag minns inte.
För jag var där, efter 94 VM första gången och vi spelade en landskamp då såklart. Vad blev det? EM-kval, ja. Klas Inge som gjorde mål, om vi ändå pratar om fina människor som inte är med oss länge.
Ja. Mm.
Och då var jag och Pälskog där tidigt. Roman Pälskog skulle kommentera i rapport. Och jag tror att vi gick på en söndag. Vi var väl på en fredag. Och så. Skulle vi gå ut och äta så gjorde vi det. Och sen så ja, tyckte vi ändå det var lite konstig stämning. Bland människorna tidigt på kvällen. Men vi sätter oss här på den här en pub, liksom, eller vad man ska kalla för en bar. Så satte vi oss ju på barstolar där och ja, vi märkte att fan folk är fulla här. Men mest killarna, tjejerna var inte så fulla och raglade omkring. Och så kom det två stycken killar, satt sig sidan om oss. Och så beställde de in. Och så, man fattar inte språket, det är ju helt omöjligt. Och så slog bartenderna som i en sån här gång-gång-klocka liksom. Mm. Och skrek och folk samlades. Då fick de vars 10 stycken shots framför sig. 10 stycken. I olika färger, jag kommer ihåg det var också. Och sen så skrek alla då, vad jag förstår var, 1, 2, 3. Och så sänkte de alla 10 på en gång. Och så var det spännande med det. Och sen gick det en stund sen och då hällde de upp 10 till dem. Men då var det inte alls, samma liv. Och då sänkte de 10 också. Tänkte jag 20 shot, så mycket sprit är. Wow. Så då frågade vi, fan, bara... Vad håller ni i detta för någonting? Varför gör ni... Vad är grejen? Vi vill veta vad som hände. Det här, sa de, det är ju kanon. Det här ställde sig den killen. Om man sänker de 10 första shotsen så i ett enda svep, då får man nästa 10 helt gratis. Så det var... Och sen gick det en halvtimme eller så märkte man liksom att alkoholen började, vi satt och pratade med dem, sen började man liksom alkoholen satt in. Ja, och sen... ramlade nästan av barstolarna och sen gick de iväg, sen var de ju borta.
Ja, ja.
Så, vilket ju då innebar att det var ju liksom fritt fram på det är ju väldigt vackra kvinnor på Island, så att, men alltså var man bara någorlunda nykter, om man hade sådana avsikter, så var ju konkurrensen inte, ja, den är inte jättestor. Mm-hmm. Eftersom killarna är ju så fulla.
Mm.
Så. Men det kanske var då. Jag vet inte hur det
är. Ja, det var nog då.
Men det var en rolig upplevelse. Första gången som jag var på Island, så har jag varit där massor med gånger. Bland annat under handbolls-VM 95 var jag hur mycket som helst. Och varit där på massa olika landskamper. Och då är det ju ändå så att det slår en att... Det slog ju en redan då. Hur kunde de här, det här landet fixa ett sånt handbollslandslag? Och hur kunde de fixa ett sånt fotbollslandslag som de har nu? Och alla dessa fotbollsspelare som de har importerat till världen. Det är bra.
Jo. Mm. Men vi får inte säga det att det är ett litet land och sånt här.
Ja, men jag säger det ändå. Mm. Jag säger det ändå. De har jäkligt många utbildade tränare per capita. De är ju så få så att alla ungdomar, berättade en journalist för mig idag, alla ungdomar som börjar träna under en utbildad tränare, medan det är i andra större länder, som exempelvis Sverige, oftast handlar det om att man hamnar med någon förälder som ställer upp och är tränare. Och det är ju, kan ju inte behöva vara fel, men det är ju liksom ändå lite skillnad. Alltså att det är en sak. En annan sak är att det är ju konstgräset som gör att det finns konstgräs i varenda liten jävla by, så har de spelar hur mycket som helst fotboll som helst. Och de kan ju spela året runt, för att det är ju inte så superkallt som det kan vara i Sverige, på Island alltid. Det kan ju liksom vara 10 grader året runt, menar jag. Så. Mm. Och sen blir de väl så... kajt fostrade, så att det märker man att de gör inte upp. Vem gillar du bäst i isländska laget? Har du någon favorit?
Ja, han till vänster, långhårig. Birgir, ja.
Birgir Donarsson.
Just det.
Min också.
Det. Ja, ja. Jag har följt för honom tidigt. Jag tycker han blir bättre och bättre varje match. Jag sitter och håller på honom.
En annan sak. Det är mest jag som pratar här, men du funderar, du tänker.
Ja, men du har ju varit där. Du har varit där.
Är att detta... isländska spelare och journalister inte minst pratar så fruktansvärt bra engelska.
Jaha.
Nej, så de ställer ju, de pratar ju bättre engelska än de engelska journalister som ställer frågor. Ja, det är alltså helt sjukt vilken engelska de ligger inne med. Och även spelarna som pratar fantastiskt bra engelska och så. Och det är väl lite som i Sverige att det är ingen annan som, de har ju inte dubbade program och så, och det är ingen annan som förstår isländska, för det är helt omöjligt hur man än försöker. Men det har varit helt otroligt kul att höra dem på presskonferenserna och sådär.
Mm. Jag vet att du försvann lite där för mig, sen kom du igen bara. Jag vet inte vad du sa där emellan. Att de pratar bra engelska, och så sa jag varför det, så du hade så tyst bilden för jag.
Nej, men det handlar väl om att de, precis som oss, inte har... Ja, det var någon som sa det till mig, att det är ju samma som i Sverige, ni pratar också bra engelska. Men den här är exceptionell, den de pratar. De ställer ju frågor med så detaljerade ord och sådär som man aldrig svänger sig med normalt. Och de är 18 stycken här från isländsk media. Mm-hmm. Idag var det kanske då, idag tror jag det var minst 25 svenska journalister på deras presskonferens.
Mm, ja,
så vi har fler svenskar än islänningar. För att, och presskonferenserna är oerhört givande och trevliga på sitt sätt. Och de har en presschef eller mediechef som heter Oskar Smarrason, som har lite humor och är lite rolig och sköter hela presskonferensen. De har ju en biträdande tränare, han tandläkaren, som ju är, titta på lite klipp om ni har det, som är ju verbalt utmärkt och välutbildad, märkst, och svarar utförligt på, bra på frågorna, intressant, och tycker inte att någon fråga är jobbigare än andra, utan han är, jag har ett oerhört, oerhört samlat och fint intryck. Och så Lagerbäck, som ju har, vars engelska också har förbättrats. Ja. Som är Lagerbäck. Så. Men ändå är inte alls lika stingslig och så som han var tidigare. Idag sa han till exempel, när han fick första frågan från en journalist på en tidning, när journalisten i ett försök att vara rolig sa, jag har två frågor, jag startar med dig, Lars. För man måste ställa frågorna på engelska. HB4 Beauty. Och så svarade Lagerbäck när han fick väldigt fan. Ja, det var ju jätteroligt, sa han. Jag ska vara schysst nog och inte kommentera ditt utseende, sa han till
honom. Så det var gud, så Lagerbäck det.
Ja, ja, men det var ju väldigt, väldigt men så det är, presskonferenserna är långa och de är otroligt givande. Det är som en, det är en fröjd att vara på dem. Även när han satt där, Eidur Gudjonsson, för några dagar sedan, det var ju, sa jag det i förra podden kanske, ja, det var också, det var ju stort sett.
Jag är inte säker på det du nämnde. Ja, du gjorde noga, för vi var ju lite sent på det förra veckan av olika anledningar. Men jag vet, du har skrivit det i alla fall.
Ja.
Och ja, jag har ingen så mycket med honom. Ja, men hans pappa spelar ju Örebro några säsonger.
Och Häcken, Anor.
Ja, Häcken också. Men jag vet att han spelar Örebro, så delade ut ett sånt där pris, du vet, allsvenskans bästa spelare ett visst år till honom. Och han var väldigt, han var alltid väldigt bra att prata med efter matcher och så också. Så. Ja, de spelar faktiskt i landslaget tillsammans, kommer du ihåg det?
Mm, en match.
Ja,
en match. Bytte av varandra, tror jag.
Ja.
Så att, ja, så det är bara positivt, det hör jag själv. Det har ju varit en...
Men beror det då på att de har nu hamnat i samma läge? Jag kommer ihåg lite, så var det med Danmark också. Danmark 92, när de var inte med ens en gång. Jag vet, du kommer ihåg Mårten Olsson, han visste ju inte om att han skulle vara med i ett EM. Han spelade Turkiet på den tiden och satt i bil hem från Turkiet mot Danmark. Och när han började närma sig danska gränsen och kunde finna dansk radio och sånt där, då hörde han liksom på nyheterna att Danmark skulle spela EM och han var uttagen. Så det blev nytt. Men deras presskonferenser då vet jag också att det var väldigt, väldigt underhållande. Lätta att spela och ha att göra med. Man fick sätta sig med vem man ville och de var roliga och de kunde skämta och bodde väldigt, väldigt bra norr om Göteborg någonstans.
Stenungsund, va?
Var det? Mm. Men det var ju ändå där Olle Nordin höll till inför 90, och det är som vår än en gång redaktör Linné sa, att det vilar en förbannelse över den orten.
Mm.
För att Olle Nordin hade legat där. Ja, men vad tror du om detta då? Vad tror du om fortsättningen? Nu är det Frankrike på söndag.
Det är väl mer att nej, man tror ju inte att det är möjligt, fast det har ju det varit hela tiden. Nu hade han ju Lagerbäck läxat upp spelarna för att de igår kom för sent till middagen. För att Jaha. De skulle inse att det här är nu, ni kan inte vara nöjda nu, nu är det fortfarande allvar. Det är möjligt att man funderar i bara att kan de göra det en gång till? Hur många gånger på ett mästerskap klarar de att göra det? För det är ju uppenbarligen så att Island fixar och slår till exempel England eller kanske Frankrike eller vad det nu är för lag en gång då och då. Men att de gör såna, kan göra det flera gånger på ett mästerskap, det betvivlar jag faktiskt. Men jag har betvivlat mycket som Island har gjort, som de ändå har klarat. Det är ändå deras...
Ja, men det är så många du behöver inte göra med Leicester. Du kan göra för IFK Norrköping för säsongen. Där vi satt här och sa, och alla andra sa att ja, det kommer att hålla. Det var när Hasse Eskilsson sa, varför inte det? Så.
Mm. Nej, och det, så att det... Ja, jag vet inte vad jag ska tro. Det här blir ju tuffare, och nu fattar väl fransmännen, även om det är dryga fransmän, så fattar de väl ändå att ja, det här får vi nog ta på allvar. För de här lirarna kan ju springa tills de stupar. Nu skulle så vara, och säkert resa sig när de har stupat och springa lite till.
Ja.
Sen vet jag inte hur trötta de är heller, islänningarna. De måste ju rimligtvis, han har spelat med samma lag hela tiden, de måste rimligtvis bli lite sega alltså, i benen. Men han sa ju då till mig att tre dagar alltså. Det räcker för dem att vila på, och sen så ska de vara redo för match. För det är ju egentligen inga problem, så sa han. Ja, så då får vi väl lita på det. Det är lite kul också med målvakten där. Du vet att deras målvakt, han är filmregissör.
Är han filmregissör?
Ja, han regisserade videon till Islands bidrag i Melodifestivalen för ett par år sedan.
Oj.
Det är jätteroligt. Och så när jag frågade honom efter matchen, så sa jag, om du hade regisserat det här äventyret. Det är också på tal om att de är lite annorlunda på alla sätt och vis, även om det finns annorlunda spelare i alla lag och speciella, så sa han, jag tror inte jag hade gjort den filmen, för den hade blivit fylld av klischéer. Den hade blivit overklig på något vis, sa han. Så att ingen hade velat se den. Det hade blivit så mycket i Hollywood. Och alla hade jublat, och ingen hade trott att det var på riktigt. Så det var ett rätt kul svar för honom.
Ja, faktiskt. Men nej, men helt rätt. Där är faran. Faran är att man känner att man har nått målet på något sätt. Man har inte bara nått mål, man har kommit förbi målet. Så att det är nog Lars Lagerbäcks största uppgift. Det är nog fan att se till att om de vill vidare, så kan man inte bara luta sig tillbaka.
Men det har han tagit tag i uppenbarligen. Redan nu, han fattar väl grejen. Han verkar också lite väldigt mycket mer avslappnad. Jag vet inte, du vet ju nu hur det blir med Lagerbäck, nu ska du vill ha tillbaka honom till landslaget, och jag vet inte.
Nej, jag har aldrig sagt det. Du håller på så där hela tiden.
Du vill inte ha med honom att göra.
Nej.
Nej, det är så här. Det var helt rätt när han lämnade landslaget. Vi var trötta på honom. Han var trött på oss. Han hade ingen framgång. Han stannade kvar lite för länge, som alla förbundskaptener gör. Och jag kan för den delen glädjas med den framgången han har nu, för att det är ju liksom rätt kul någonstans.
Ja, absolut. Men,
det behöver inte betyda att han skulle... Att han hade lyckats med Sverige för den delen.
Nej, jag ser hur det finns sånt på Twitter också. Ta tillbaka, han var nu. Det är ju så, folk är ju, de bara vrider och vänder och sånt där. Helt rätt att han slutade. Han satt kanske till och med ett kval för länge. Och det visar sig nu att han har ju han kan med andra lag också. Och funkar det. Och han var ju väldigt länge i första gången jag träffade honom. Jag tror det var 94 i USA. Jag visste inte vem han var. Men de sa så, jag var fram och hälsade på honom då. Vi satt och såg en match med Nigeria faktiskt på tv ute i någon håla. Då var jag tror det var han och Tommy Söderberg som scoutade
motståndarna. Ja, eller varför han scoutade Brasilien.
Basilien, just det. Så det var ju, nej, sen dess så att han har ju funnits länge i svensk landslagsfotboll. Mm. Men ta en annan då, okej, hoppa över nu, du inte pratar så mycket glatt. Alltså England då, och vår vän Roy Hodgson som nästan får ses som svensk. Jag vet inte, jag har aldrig sett honom så under matchen. Han var liksom så, han var nästan paralyserad. Som han inte, det var liksom ingen hett. Det var ingen som var till andra matcher så här liksom upp och var liksom som han alltid kunnat vara. Och det mest konstiga var när han efter presskonferensen gick och sände dem då i SVT om att han hade ju två lappar framför sig, precis som ett Oscarstal liksom. Så jag vill passa på att tacka den och den, och så tog nästa lapp. När skrev han de lapparna? Har du koll? Har du hört?
Nej, jag vet faktiskt inte. För det första tycker jag det var konstigt att han skrev lappar, för att det finns ju få, om någon, som är så vältalig och som har så rätt att finna meningar om, som Roy Hodgson på presskonferensen. Han var ju strålande inför matchen också. För övrigt så pass mycket gentleman som han alltid är, så att han, när man ställde en fråga så sa han inför hela liksom världspressen, hello Patrick, how are you? Alltså du vet, mot dem som han kände. Så det var ju, han har liksom väldigt mycket människa på något vis, och det vet ju du som känner honom väldigt väl. Nej, jag vet inte om han skrev dem direkt efter matchen, bara ner några namn som han inte skulle glömma, eller om han då hade förberett det, om det skulle vara så att det gick käpprätt åt helvete. Själv är det inte så. Det är väl bara att han var förberedd. Jag är inte så, tycker inte det är så konstigt. Tycker det är, du kan ju tycka det är mer konstigt att man liksom gör en film och att man ska sluta som Zlatan har gjort innan mästerskapet eller sådär, att det liksom förbereder sig så flera månader i förväg på att det kanske går till helvete. Men alltså, nej, men jag vet inte, han såg ju också, vi var inne på det, att han såg gammal ut, och det kan ju bero på att han är lite äldre nu mer. Det är vi ju alla. Men han såg lite så som att han nog inte hade, ja, men att han nog tycker att det här, och sen får det räcka. Han såg lite trött ut, tyckte jag. Eller hur, inte om du håller med det så.
Jo, men det tyckte jag, så att, men här jag satt också att gör någonting nu liksom, vad fan som helst, ta in nej, och den här Harry Kane som var fullständigt hopplös och varit i alla matcherna jag har sett. Tänkte, nu han bytte honom i halvtid. Nej, det gjorde han inte, han bytte honom. Jamie Vardy kom in och det blev ungefär detsamma, men så tog ni den här unga Marcus Rashford. Och det tog liksom, som någon sa på, jag tror min vän Richard Williams, skitade om det. På 3 minuter gjorde han ju med om vad England hade gjort på hela matchen.
Ja, han skulle kommit in tidigare. Ja. Det var lite defensivt. Det var lite...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fattar inte riktigt, och han verkar lika paralyserad som spelarna. Sen vet jag att jag pratade med Billy Lansdorm, min vän, engelsman, som ju då sa att, och påpekade på en gammal faktor liksom, men det kan ju stämma i det här fallet, att alla de här engelska spelarna, unga som gamla, de är liksom redan multimiljonärer och de liksom har det bra, och de tror att allting ska ramla ner framför dem, medan islänningarna liksom springer för sina liv och ser sin chans att bli odödliga i sitt hemland på något vis, Ja, det blir liksom skillnad. Han, det blir liksom någon sorts, han menar att det blir... De är så pass mycket primadonna, menar han, i de här engelska fotbollsstjärnorna ibland, så att de, så när de ställs inför den här typen av uppgifter och där motståndarna sen visar sig kanske vara kapabla att besegra dem, ja, då vet de inte riktigt vad de ska ta sig till.
Nej, det var lite lustigt att se också, inte lust, men lite tragiskt att se då hur, när de väl skulle försöka, man sa att nu är det, de hade ju bollen, stort bollinnehav, så här, men gjorde ingenting med det. De kunde ju aldrig, som man säger nu på språket TV, såra dem. De kunde liksom aldrig, hör du, jag har lärt mig uttrycket. Jag har aldrig använt det för.
Du menar att de ställde inga frågor?
Såra dem. Nej, det har jag aldrig sagt, men de kunde inte såra dem.
Nej, men de kunde inte det. Det var ju lite som du själv var inne på där, att klockan gick och jag tittade också upp mot liksom storbildsskärmen där på arenan mot klockan, där klockan sitter och kände när det var 15-20 minuter kvar, nej men det här, det är lugnt. Jag tror de kommer att lösa det, för att engelsmännen kommer absolut ingenstans.
Och när de kom till, alltså det var till och med när de la upp och fick bra frisparkar, bra lägen, så såg man, ja, när Harry Kane sköt de första liksom 20 meter utanför, ja, det kommer aldrig bli en frispark riktigt på det här. Ja, är det något mer i detta EM?
Vi får inte glömma, du som gillar sånt, Ragnarsson, alltså. Ragnarsson sa jag nu, va? Ragnar Sigurdsson menar jag. Ragge.
Åh! Ja, är från Blåvitt, den. Ja.
Alltså, det var det han gjorde din kind of maff. Det är sånt du gillar, glidtacklingar.
Ja. Jäklar, man fick se den om och igen i olika vinklar. Det var nästan, det var bud på myspenis på den alltså. Jävlar, alltså, det var konst, det var poesi.
Bud på vad?
Vad?
Vad sa du att det var bud på?
Men herregud, du vet väl gammalt uttryck som folk sa för.
Nej, jag hörde inte vad du sa. Det var någonting med penis.
Ja, myspenis. Man kan väl annat där.
Men,
alltså, lite ståpäls, lite whatever, du fattar. Du,
nej, jag fattar inte myspenis, jag tyckte det var lite otäckt. Ja.
Det kan fan inte vara otäckt. Ja. Otäckt, jag har väl tänkt på den som, vad hittar vår vän höjdhopparen alla de jävla bilderna?
Jag vet inte.
Den sista han hade där, så var en man som gick med så tröja, stod det smile if you masturbate. Och man log ju, det var ju genial. De var ju, ja, skrattat.
Ja, men det är lite, alltså tiggarhumorn har ju verkligen tagit sig till Frankrike, för att vi, det var när vi var uppe i Bretagne, så vid en sån här stoppljus där det kan gå tiggare, du vet, utomlands, vill ha pengar eller mat eller sådär, tragiskt såklart och jobbigt. Men då var det en som kom fram med en stor skylt, och som hade skrivit ritmålet en stor skylt, och så hade han så här burk som man vill ha pengar i, och så skrev han to my house in Saint-Tropez. Det var ju lite humor, jag vet, han, ja. Jag tänkte att han ska få en slant, för att jag tyckte att han hade ändå försökt.
Så lätt lurad, eller man ska säga lätt lurad, men så lätt går det. Jag brukar också göra det när man får garv, så brukar man lägga någonting också.
Ingen är så lätt lurad som du.
Nej, ska vi ta det?
Ja, vi tar den, alltså. Herregud, Olsson. Får man såna mejlen man ska fylla i, alltså jag har ju kollegor, jag har andra kollegor, ska inte säga några namn, som har fått sån här mejl från Tjosan Svejsan, fyll nu i här vad du, dina uppgifter och till den banken och bla bla bla, precis som att de skulle skicka mejl om det, och så har de skickat in det och gått stenar på, och vad har du gjort? Jo, du har fått en faktura från
Jag fick inte en faktura, jag fick en blankett där det bara stod, det högst upp stod, och det såg ut som det var från Försäkringskassan eller Skatteverket liksom, så bara stod, bolagsupplysningen stod det. Hej Mats, vi bara kollar, uppdatera dina adresser och så vidare, om det här stämmer, så stod mitt namn och adress och sånt där, om det här stämmer, skicka in det här, så okej, tänkte jag, bolagsupplysningen, de vet vad de gör. Det var inte förrän efter att lagt på, tänkte jag, varför skulle det gå till Tallinn i Estland? Jag började tänka, vad fan? Och sen så redan när jag fyllde i den här blanketten, så jag fyllde inte i allt. Jag tänkte, någonstans. Men det var när jag kom hem, jag kom från USA. Jag var mycket post och mycket brev. Jag hade signerat några blanketter från myndigheter. Det ser ut som att få en myndighet. Men sen kom det ju, 2 veckor senare så kom det en faktura på 4795 kronor.
Mm.
För att jag hade, ja, att nu är det gjort. Och sen skickade de med, det står att det här, de skrev inte rent ut så att du slipper inte undan för att du har, nej, de så, det såg man på baksidan. Det var så fin stil, det var så liten stil. Så en höna som pickar på marken efter korn hade inte kunnat se det, så fin stil var det. Där stod det då, skickar du in det här så blir du medlem i vår, för att nu är, jag fattar inte vad de skulle göra, ingenting tydligen.
Ja, men du går, men, du kan inte.
Ja men nej, jag vet, jag idag, kan idag inte. Fick jag kasta allt.
Nej, man kastar allt ut. Stort, ja, sett som man inte vet. Och idag fick jag en sån jättefin Telias logga och fakturor från Telia, mobiltelefonfakturor i rubriken, och det står så jättebra ut, det såg som delbetala dina inköp, och det står en rubrik, din integritet hos Telia, och rubrik, alltså allting. Och då att jag skulle betala 634 kronor då till ett, med ett OCR-nummer och bankgiro och sådär. Det är bara det att varför skulle Telia skicka en sån faktur på mail? Och sen så när jag trycker där på där det står från, va, då kan man liksom trycka på den länken där. Som är rubriken mobiltelefonfaktura, då går den till bogdan.pretki@compro.pl. Bogdan i Polen. Jag tror inte att han jobbar för Telia och skickar ut deras fakturor och så. Man får inte gå på sånt.
Nej, jag vet, och det värsta av allt är att jag har haft råd att betala de jävla pengarna, men man känner sig så förbannat dum. Man säger till alla människor, gå inte på det, svara inte på någonting, skicka inte in någonting, gör ingenting. Så sitter jag själv där glad och klistrar igen och sen lägger på vid lådan och tänker, varför skulle jag skicka det till Tallinn i Estland? Men nu har det ju stått mycket om detta i både Expressen, Aftonbladet och överallt med. Det har ju stått nu att det är tydligen en kampanj som, det heter alltså bolagsupplysningen. Om ni vann en få från bolagsupplysningen, så släng det, kasta det innan du vet, ni sitter i rävsaxen.
Jag undrar alltid när man får sån här mail, du vet, att grattis, du har vunnit 1 miljard bla 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 punkt, det är i vårt lotteri här.
Ja.
Och så ska man då länka vidare och anmäla här, och jag vet inte riktigt, någonstans så blev ju någon lurad. Men då tänker jag så här, är det någon, finns det någon jävel som går på det här? Och eftersom de återkommer hela tiden med mejlen, så förstår jag att ja, det är klart det gör. Annars hade de inte ha fortsatt.
Nej, de har ju inte.
Alltså någon
okay.
Pucko går ju på det här liksom. Ja,
vad är som jag? Vad jag kan bli mest förvånad över, jag har översatt ju 4 romaner av Joseph Wambaugh som skriver om polisen i Los Angeles. En bok handlade om sådana här lurendrejer som, du vet, de fiskar upp brev från brevlådor och de gör sånt här. Men bland annat sitter så här och skickar ut brev till folk och säger hej, och hur mycket de förklarar hur mycket pengar de drar in, för att folk är antingen dumma i huvudet, de är slarviga, eller de bara av slentrian så skriver på och skickar in någonting. Och det kan man, om det är en liten summa så är det kanske ingen som lägger märke till det, men har du liksom 25 000 små sådana summor och de betalar in, då är, ja, det kan bli en hel del pengar. Mm.
Men hur ska du, i vilket grepp sitter du nu då för att reda ut detta?
Nej, nu har jag varit i kontakt med min revisor och med Svensk Handel, och jag läst mycket noga på deras sajt om hur man ska göra, så jag har nu skickat ett brev till bolagsupplysningen i Tallinn i Estland, där jag har skrivit att jag bestrider denna faktura. Jag känner mig vilseledd av det första brevet, och jag kommer inte att betala. Om de fortsätter att skicka saker till mig, så kommer jag att gå till polisen och så vidare.
Men du fick gärna sätta dig ner och författa allt detta.
Ja, jag vet! Jag vet! Alltså jag satt, min vän Johan som sa, det är bara att betala, Olsson, sa du. Det är bara att betala, sen skriver du, hör aldrig av mig, så är du av med det. Ja, men någonstans så känner jag, nej, de jävla, de ska fan inte, nej. Har de varit i närheten här, så kommer man, alltså någon gång när jag inte fick betalt för något jag skrev, jag kan hålla alla, jag vill inte nämna några namn i det, men då hotar jag mig att gå dit på redaktionen med ett baseballträ och slå sönder några datorer på deras kontor. Sen dagen efter så kom mina pengar. Så att hade jag bara kunnat ta mig till Tallinn så...
Huligan, tack då.
Ja.
Hade du gjort det då?
Kanske. Det brusar på hur dumma de är.
Det har varit en fantastisk rubrik. Det blir bara bilderna.
Mm.
Här slår och så vidare. Jaha. Ja, ja. Men du tror att detta räcker nu då, så att du inte...
Jag hoppas. Min revisor säger att nu har det lite uppmärksammat i media när nu, så att den här gången, så att de är nog glada för det de redan har fått in, och sen tar de, för att de skickar ut liknande för ett eller två år sedan, då kallar de så här telefonupplysningen, och då skulle man skicka in, då kollar de, hej, vi ringer här bara för att kolla så att ni har de här nummerna, och bara, kan ni skicka in blanketten och så vidare, och sen hamnade man i någon sorts väldigt udda obskur, lite lätt oförklarad vad fan det är man skriver på egentligen. Och jag, när jag läser igenom, när de skickar tillbaka en kopia, titta här, du har skrivit under detta. Och man såg det de gör, det är att om någon kommer och frågar efter mitt företag, så hamnar jag högt upp i ja. Och men varför skulle någon ringa till ett ställe i Estland och fråga, du undrar, vad har han för adress egentligen på sitt företag? Då ringer man till Estland och kollar. Nej, jag känner mig så jävla dum. Det är därför mycket sånt här inte anmäls egentligen. Det är också en bok översatt, samma grej, att folk anmäler det inte för att de känner sig dumma. Känns alltså, hur kunde jag gå på den blåsningen?
Och ändå så gjorde du det?
Ja.
Vet du vad man säger? Presskonferens för övrigt på isländska?
Nej, men jag vet. Jag har sett ditt inslag där med när du fick lära dig lite isländska ord. Det var väldigt svårt i alla fall.
Mm. Det heter fjölmidlafundur. Fjölmidlafundur. Islänningarna har... Jag ska lära mig mer utländska ord här. Jag försöker tyda när jag pratar. Men islänningarna har då, berättar de, att de har alltså... De lånar inte in ett enda ord. Så att det finns ett isländskt ord för allting. Som en dator är en computer. Alltså en dator är en tölva, till exempel. Det är sant. Nej, men alltså, det finns ett isländskt ord för exakt allting. Utom då egennamn. Så där man säger ju iPhone. För att det är ju liksom ett märke på själva... själva telefonen, men mobiltelefonen är blablabla någonting, och ja, de klart att säga Volvo, men eller vad det nu kan vara för någonting, eller Rolling Stones, de hittar inte på egna ord på egna, men varenda, alltså, offside hörde du kanske där insåget, det är som, vi alla säger ju offside i hela världen, ja. Men det, du hörde själv på isländska, det var ju någonting helt, jag vet inte riktigt vad det var.
Nej.
Men det är lite coolt att de har liksom egna fornordiska namn och ord på allting, så att i sitt språk. Men det finns liksom ingenting, som de hittar liksom inte på något så svengelska eller så, utan de kör sitt race, isländingarna.
Ja, de är kanske lite mer så, de är inte lika slöa som danskarna som bara säger, ska vi hitta på ett ord? Nej, vi säger computer.
Ja, vi ser computer, ja.
Ja, så är det. Kommer de undan med det liksom, behöver inte anstränga sig. Kan gå och ta en baj och röka en cigarr.
Men de hittar i sig på ett ord för jeans. Du vet att jeans, man säger jeans i Danmark, vet, eller man sa inte det förr, men du vet att ordet för jeans är egentligen.
Sa man cowboybuxor?
Ja.
Ja, jag tror det var i Norge man sa det.
Så är det en flade karbobok som jag köpte upp, men ja. Jag var lige på förrättningen och köpte någon i den här tøjforretningen i byn, så köpte jeg mig någon riktigt god karbobok, så men kraftig mig flade. Och så ett jackesätt.
Ett
jackesätt.
Jackesätt.
Ja, det är en kostym. En jackesätt. Ett
jackesätt. Ja, jag förstår. Första gången jag hörde ordet cowboybook så var ju Oslo. Genesis av alla band hade spelat gott och bjöd mig till någon sorts efterfest där på ett ställe. Och jag gick dit när jag hade skrivit och lämnat allt sånt. Jag kan gå dit, ta några öl. Och då kom jag dit. Nej, kom inte in för jag hade cowboybuxor.
Mm.
Va? Så... Jag kan inte norska. De här då för fan cowboybuxor, sa han. För han råkar vara dansk, den som stod där. Nej. Då stod där jeans och cowboybuxor och pekade in. Men där går ju för fan Phil Collins. Han spelar trummor igen. Han har ju i så fall cowboybuxor. Hur kom han in? Vem, sa han? Han där. Jag ser inte någon som har cowboybuxor. Då känner jag, nej, det är lika bra att gå hem, Olsson. Så går det.
Cowboybuxor.
Mm.
Mm. Du får tala om det när vi ändå... Har vi hunnit prata om Brexit? Det har vi inte, va?
Nej.
Ska vi skita i det då? Detta,
mörker. Ja, om det är det. Man, alltså jag är lite orolig för att det ställs ju granne mot granne, folk mot folk. Det är väldigt obehagligt. Det ligger en film på YouTube eller som en av de några unga killar står på en spårvagn, om det är Birmingham eller vad det är, står och kastar hela öl på en svart kille och säger go home to Africa, get out of our country, you are not English. Och, jag kan se ett sorts mörker i detta. Men sen läser man andra begåvade kulturskribenter som säger att det är ett förakt mot folket. Och det är det kanske.
Vilket är ett förakt mot folket?
Jag tycker att det var korkat och rösta sig ut.
Ja. Det blir alla olika. Som här i Frankrike, alltså, det är fortfarande lever ju den franska drygheten. Alltså, det finns ju ingen annanstans i världen man kommer till ett hotell eller till en restaurang och de tittar på en, trots att man då är beredd att ha betalt ett svindyra hotellrum eller beredd att lägga ett par tusenlappar på restaurangen, så de tittar på en precis som att jag, vad fan vill ni? Excuse me, madame eller monsieur eller samma fråga, men jag have yes, tittar man, yes. Mm. Alltså, det är ju på inte alla ställen, men ganska många ställen fortfarande så. Jag bara då. Jag vill. Har ni may I ask for some salt and pepper? What? Some salt and pepper? Yes. Ja, kan jag få det? Kan jag få det? Okej. Okay. Ja, men det är verkligen.
Det är, ja, men det är som man kommer in på restaurang och står i dörröppningen och står där liksom. Mm, och folk springer förbi, man tänker, varför tror de att jag står här? Varför tror de att jag bara står här? Liksom, ingen liksom. Sen slut så säger man, excuse me?
Ja.
Ja, vi vill komma in. Jaha. Okej. Okay. Då blir det.
När man ska betala här, eller speciellt då, får jag alltid, då lever vi kvar i så lite så stenhållande som de gör i vissa länder. Så man får alltid notan, men de kommer liksom, i Sverige kommer de med notan och kortmaskinen. Mm. Här kommer de med notan och så tar man fram, och så går de. Och så visar man till dem, hallå, jag ska betala. Och så lägger man fram kortet. Mm. Oh, man. Och så går de då och hämtar kortmaskinen. Det är som att de liksom, varför de inte fattar att det är liksom kanske enklare att ta betalt direkt. Eller?
Mm. Nej, det ska bara, det ska jävlas.
Så är det, men vi har det bra ändå. Har vi haft någon lyssnarkontakt? Ja, det har vi.
Ja, inte det mesta har ju varit sånt som vi har berört redan. Men en liten udda fråga från Anders Ekblom som undrar, när referenten, varför heter det skott utifrån? Finns det skott inifrån? Jag vet inte, jag har aldrig tänkt på det, men då säger de, oh, ett skott utifrån.
Säger man det?
Ja, det hör du. Det säger ju Chris och Glenn och Jeppe och Peppe och allt vad de heter, som dina killar och Lilla Anders och alla. Så, ett bra skott utifrån. Borde man fler skott utifrån? Det måste ju betyda att det är långt från mål eller att det är utanför straffområdet eller utanför boxen, ja, till och med. Jag vet inte. Jag vet inte.
Eller så är det bara ett sätt att skott utifrån. Jag vet inte, säga. Jag skulle aldrig säga skott utifrån.
Nej.
Däremot skott inifrån.
Ja, det ser man.
Nej, och det är ju såklart att de skjuter utanför straffområdet som Mr. Tango tolkar.
Ja, han tolkade så som skrev sen. Det måste ju vara att de menar utanför straffområdet. Och sen fortsatte de två, Ekblom och Mr. Tango, ha en konversation på Twitter om detta. Men om det är ett skott från hörnflaggan då, hur räknas det så? Och då svarade Mr. Tango som ett jävligt dåligt inlägg. Ja, vi vet inte vad det är. Men sen sitter jag ju här i nordvästra Skåne, några kilometer från Jonstorp, på tal om ett litet land och en liten, alltså nu i senaste NHL-draften draftades Jakob Cederholm, 18 år, av Winnipeg Jets, och han är från Jonstorp. Dessförinnan, och det tror jag var i fjol, så hans storbror Anton, han draftades till Vancouver Canucks.
Jaha.
Och sen kan du tänka dig, i Anaheim Ducks, då har vi Hampus Lindholm, och jag tycker det fortfarande att han borde varit med i den här Canada Cup-laget som det inte heter längre. Och sen har vi från Jonstorp också Daniel Saar, som spelar Columbus Blue Jackets. Och alla minns vi Fabian Brunström, som spelade i Dallas Stars, Detroit Red Wings, han är tillbaka i Sverige igen. Alltså det är väldigt många. Så Joakim Pettersson, han undrar, kan man inte räkna ut per capita i Jonstorp hur många det är? Och jag är för dålig på att räkna det, men jag tog reda på att Jonstorp har 1888 invånare.
Wow.
Ja, och det är väl rätt
okej.
Ja. Där ser du. Det är ju... Vad sånt beror på, det vet jag inte. Någon annan skrev, det måste vara väldigt bra ungdomstränare. Och det är klart, vet han, Peter Elander, för detta spelare, tror till och med spelar Tre Kronor. Han tränar ju universitetshockey i USA, men han bor i Jonstorp. Och han var tidigare involverad med hockeyn, framförallt på damsidan kanske. Men ja, jag vet inte, jag bara känner mig, jaha, det är väl lite häftigt. Jonstorp Tigers, som hockeylaget heter. Mm. Nu får du säga något.
Nej, jag är fascinerad.
Du är mållös, ja.
Ja, jag är mållös, fascinerad över att Jonstorp kan vara så bra på hockey. Jag har inte varit så mycket i Jonstorp. Men jag var på Island.
Ja,
så jag vet ju, allting är möjligt. Eller hur? Jag pratade med den isländska kommentatorn, lite roligt, han som skriker och så.
Mm.
Gudmundur heter han såklart. Och vi får inte glömma, jag sa aldrig det, jag sa ju, det var ju kanske lite, det var ju nog lite så halvöverlägset, men jag sa ju inte namnet på tandläkaren, sa jag bara på han som är, han är inte assistent, de är delat ledarskap, han, ja, de är liksom, de är alltså en Lars Heimer, för han heter Heimer Hallgrimsson, det är också ett bra namn, och han är från Västmanöarna, en liten ö. Jo, vad var jag tänkt, vad var jag någonstans? Smått förvirrad. Vad skulle jag säga?
Ja, du sa du, jag har varit där, du var kanske lite arrogant för du kallar honom bara för tandläkaren.
Ja, nej, det var inte meningen.
Nej. Så du gör en pudel här nu.
Nej, jag gör en liten, jag gör en liten, jag gör en liten pudel. Det var inte meningen att bara kalla honom tandläkare. Han blev lite sur på lite halvsur på någon som frågade om detta. Han var trött på den frågan nu, för att, och det är ju lite som när Sverige, eller IFK Göteborg kanske framförallt, var ute och redde som, då skrev ju alltid utländska tidningar, ah, hur kunde han få stryk mot en rörmockare och mot en lagare och så.
Mm.
Och då menar då utländska journalister här att de tycker det är lite smått och ofattbart att en tandläkare kan vara förbundskapten i fotboll. Men det är för att vi lever i en värld där alla liksom är professionella, men på Island är det ju inte riktigt så på alla sätt som det är till exempel i Sverige. Så där har ju liksom inte lagen någon, där är de tränarna både, bara halvprofessionella. Mm. Så att det kan väl bero på det. Men han har varit lite fed up på den frågan. Kan jag förstå det, Olsson? Nej, vad fan. Vi får ösa vidare med detta mästerskap nu helt enkelt. Det är inte konstigt.
Ja, så. Nästa gång så vet vi en hel del.
Då börjar det närma sig finaldags. Mm. Ska njuta några dagar till här i Annecy, som så ska vi sätta oss i bilen och köra igen till Paris, och sen är det full fart. Semifinal i Lyon och semifinal i Marseille, och sen är det final i Paris.
Så ni kör
fan? Nej, vi ska köra till Paris. Vi har kört i som fotografer och massor med grejer i bilen och så. Det har ändå funkat ganska bra. Men svängarna ner till Lyon och Marseille, det blir nog utan bil.
Ja.
Eller rättare sagt, det blir ju tåg eller flyg, och sen får vi se. På tal om det ska jag avsluta med att det här säkerhetstänket är lite special, men vissa av våra tv-bolag här har lite tuffare säkerhetstänk än oss, som man kan tycka vad man vill om. Jag ska inte ha några åsikter om detta, men det tv-bolaget som Glenn Strömberg jobbar åt här under mästerskapet,
ja,
okay. De får inte lov att åka tåg, för att det då betraktas som farligt ur säkerhetssynpunkt, men de får lov att flyga. Så om, och jag vet inte riktigt om det är mindre farligt att besöka en flygplats i dessa dagar eller i tid.
Nej, du, det skulle du säga. Det
är det ju tyvärr inte. Men då hade i varje fall då hade han och Herrenstam blivit bokade på ett flyg. Då var när de var i Lens och skulle till Paris. Det är 19 mil. Det går ju såklart inte att flyga mellan Lens och Paris, för att det går ju såklart, men det finns inga flyg som trafikerar den sträckan, för det är bara 19 mil om man kör dit på typ en timme. Så då hade de blivit bokade på ett flyg som gick Lens-Toulouse.
Toulouse-Paris.
Och detta är sant. Och det är alltså Toulouse kanske ligger då 100 mil, inte 100 mil, men 80 mil ifrån Paris.
Ja,
och alltså 100 mil ifrån Lens. Så då skulle de alltså flyga 100 mil för att byta plan och sen flyga tillbaka till Paris. Men Strömberg hade valt att avstå och tog sig till Paris på annat sätt. Så kan det också bli ibland.
Så kan det bli. Mm. Så är det. Vi får se vad du är nästa vecka.
Mm, det gör vi. Det var kul att muntra upp dig lite, Olsson. Med lite Annecy.
Ja,
det var verkligen. Nu vaknar vi till liv. Nu kör vi.
Underbart att göra.
Ja, härligt. Hej då.
Hej.
har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.